Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Och säger varmt välkomna till avsnitt 2 av Big Six, den nya podcasten om Premier League-fotboll. Premiären är avklarad, Fabbe, och vi är ju glada för alla glada tillrop att så många har lyssnat. Vi har ju sagt att vi ska bjuda in gäster, men idag är det bara du och jag här i programmet.
Ja, betyder det att vi är missnöjda med Per, eller betyder det något annat?
Han är bortjagad av Liverpool-sekten. Ja. De var ju inte alls nöjda med hans uttalanden inför matchen och eller inför säsongen ska jag säga. Så vi var väl också lite småskeptiska, så det är väl med all rätt vi har fått sekten efter oss. Vi har kanske underskattat Liverpool på nytt här, eller?
Man har nästan glömt bort hur de är. De har gömt sig lite efter den där paraden och efter Champions League-debaclet, men nu märker man direkt att de är på hugget när man säger minst lilla fel, och det är så det ska vara. Det är det sättet man har lärt sig. Jag tänkte sig att älska Liverpool, men riktigt dit ska vi inte gå, men det är kul att vara igång och det är kul att de är på hugget.
Ja, men det är ju en supporterskara som är väldigt engagerad, och de ska ju känna ändå förhoppningar inför säsongen. Det gjorde de väl oavsett den här matchens utgång, men jag tycker ändå att det var en stark seger. Den ska vi såklart prata mer om idag, men annars så blir det här ett lite så här rent införprogram inför den första omgången som nu bara är 3 dagar bort när vi börjar på Selhurst Park med matchen Crystal Palace mot Arsenal. Men vi ska gå igenom varje match, och när vi gör det givetvis prata lite försäsong, lite silly season gällande lagen och vad vi tror. Vi har ju knoppat ihop ett tabelltips här. Vi har inte sett varandras tabelltips, men vi får se här vad vi har om olika lagen helt enkelt.
Verkligen, och det jag kände när man går igenom de här lagen, att topp 10 är, jag ska inte säga att det är enkelt, men det känns ändå så här ganska, ja men klart vart lagen kommer komma, men botten 10, jag har i mitt huvud tänkt att Leeds kommer åka ut, Everton kommer åka ut, andra lag, Brentford kommer få det tufft, men sen har man nykomlingar som ser svaga ut, så kommer verkligen bli ett getingbo, så det kommer bli kul att summera hur dåligt man har tippat i säsongen är slut.
Det enda man vet att det kommer vara fel, men jag håller med gällande nykomlingarna där. Vi känns som att vi har haft dem senaste åren åtminstone en väldigt pigg nykomling. För några år sedan hade vi Wolves när de kom upp och gjorde det bra. Sen hade vi Leeds som gjorde det starkt, hade det sämre fjolår. Och sen även då Brentford i fjol. Men i år känns det som att det är lite tuffare. Det är väl då Nottingham Forest som har rustat bäst. Men jag såg här från båda de övriga nykomlingarna, Bournemouth och Fulham. Deras tränare har ju gått ut och gnällt här över att trupperna är för svaga och att de behöver förstärkningar om de ska kunna lösa det här.
Ja, men verkligen. Känslan är ju att de här två lagen är två lag som inte lär sin läxa. Att de vinner Championship och sen så går de upp och sen spelar samma fotboll. Värvar halvmediokra spelare för att spela samma spel med gjorde Championship. Nottingham Forest har ändå tagit in kvalitet Premier League-klass. Sen om det kommer räcka för dem, det låter jag vara osagt, men det är ändå något, de går ju ändå för någonting. Medan de andra klubbarna bara känns som att de är på väg att göra en Norwich, vilket är jävligt äppigt, för det är tråkigt att ha såna lag i Premier League.
Ja, det är trist när man kliver in i det hektiska vinterschemat och så känner man att två lag är redan ur. Vi hoppas väl att det ska bli lite mer drama kring platserna där nere. Men det återstår att se. Innan vi pratar Premier League så måste vi lyfta ändå det häftiga som skedde på Wembley i söndags när England vann EM-guld för damer. De gjorde det herrarna ofta, eller misslyckades med förra året, och det var ju en otrolig häftig match med ett rätt slut får vi väl ändå säga. Jag tycker så här, det är klart att är man tysk då är man ju förbannad, men för damfotbollen och för liksom den satsning som sker borta i England, så var väl det här det rätta resultatet.
Ja, men verkligen. Och det var ju verkligen en revansch för finalförlusten mot Italien förra året. Och det var verkligen, alltså när jag satt hemma och matchen slutar och segerscenerna och Sweet Caroline spelar och de spelar Free Lions, It's Coming Home, alltså så är ju fruktansvärt mäktigt. Och att damfotbollen kan locka den publiken och att den uppmärksamheten i England, det är ju verkligen, jag menar, att vi är på rätt väg och det kommer bara gå framåt. Tror jag absolut att det här är bra för engelsk fotboll framöver, att klubbarna har ju pumpat in väldigt mycket pengar. Exempelvis Liverpool åkte ut, satsade väldigt hårt och nykomlingar, och det här kommer ju bara göra att klubbarna ser ännu mer stolt i det här och kommer lägga ännu mer pengar och fokus på damfotbollen. Och jag tror också att vi kommer få se mer matcher på de stora arenorna. Jag såg något igår att de tre matcherna som har spelats för flest publik under 2022 är tre dammatcher.
Ja,
för att man kan ta in mer. Det var ju El Clasico bland annat och nu EM-finalen, så det är faktiskt jättehäftigt, och jag tror att vi bara kommer kunna prata bättre och bättre om det här.
Ja, det ska bli intressant att se publiksiffrorna, vilket lyft det får här nu på de engelska arenorna. För jag kan ju känna ibland när Sverige gör ett väldigt bra mästerskap, får väldigt mycket uppmärksamhet. Nu var det väl ett godkänt mästerskap, men jag tänker på OS-silvret där, så kan det bli lite baksmälla sen i damallsvenskan. Det lyfter inte riktigt på det sättet som man kanske hoppas på under mästerskapen. Det ska bli kul att se här nu, för att man har ju under en längre tid satsat på Women's Super League i England, och nu bör ju även då de som var på plats här på Wembley och följde mästerskapet även ta sig till ligamatcherna.
Verkligen, och jag tror framförallt att vi kommer se, som jag var inne på, de här stora matcherna, att liksom göra United Liverpool på Old Trafford, att göra ett North London Derby på Tottenham Hotspur Stadium, för att få in den där mentaliteten. Sen är det där viktigt att få upp snittet i de här lunken matcherna, veckomatcherna, och där kan det vara en utmaning, men det blir kul att se.
Ja, också får vi se här hur herrarna svarar upp på det här. Det känns som att det har varit en mental spärr för dem. Det såg vi inte minst då i finalen just mot Italien. Men det är ju att de tog sig till en final, och att vi vet ju vilken bra landslag de har på gång. Kanske att det här gör att det liksom mentalt släpper lite spärra för dem. Att de kan kliva in här i Qatar-VM, att en buckla är hemma. Nu ska vi också se till att vi löser den till.
Det är bara hoppas. Sen är jag är av den åsikten att så länge Gareth Southgate är tränare för det där landslaget, det är ett av världens absolut mest talangfyllda lag med väldigt mycket intressanta spelare i bra ålder i Mason Mount, Phil Foden, Jack Grealish offensivt, och sen Kane och Sterling som komplement, och där bakom finns en Jude Bellingham typ. Men så länge Gareth Southgate är tränare för det där laget, så har jag svårt att se att det leder någon vart, vilket är tråkigt, för det är Englands mest talangfulla generation, mest internationellt talangfulla. Vi hade den här gyllene eran, men det var väldigt tunga brittiska spelare. Nu är det något helt annat, och jag tror att han är helt fel man för det.
Ja, jag är inne på det sport också. Jag tror inte alls på Southgate i längden. Det är synd att han ska få leda det här laget i Qatar, för annars är min känsla av försäsongen, och det ska bli kul att se nu när det blir skarpt läge, när vi drar igång tävlingsmatcherna, att många engelska spelare är i form, till skillnad från i fjol. Vi gnällde ju väldigt mycket på dem när de kom tillbaka efter de fick ju en längre vila, för de gick långt, de var ju såklart besvikna, det var ju en närmast traumatisk upplevelse det som skedde i sparksläggningen, och sen när de kom tillbaka då, Harry Kane ur form, Harry Maguire urusel säsong, Jadon Sancho fick inte fart på det hela, Ben Chilwell, det tog ett tag innan han fick börja spela matcher för Chelsea, sen blev han skadad. Nu tycker jag att Sancho är väl Uniteds bästa spelare på försäsongen. Harry Kane ser rusk ut, Mason Mount, Raheem Sterling har Saka. Kommit igång bra, Saka, otroligt bra, även om han var ju nästan bra från start även i fjol, men det är många engelska spelare som jag tror känner att nu gäller det att göra det bra här fram till november innan VM drar igång, om man ska få plats i det här talang fyllda laget.
Absolut, och känslan när du säger det här, det är nästan som att man har glömt bort det ett år sedan. Ja. Och sen nu, det är lätt att bara fokusera för att det har gått så fort och att det börjar nu. Men det är VM snart. Det är första gången VM inte spelas på sommaren, och det är så surrealistiskt. Så jag tror att spelarna kommer vara ännu hungrigare på ett individuellt plan, att de ska visa att just de ska med i dels truppen men ändå startelvan. Vi tar upp Marcus Rashford och Jadon Sancho som har haft väldigt svaga tidigare år och har blivit petad från truppen. De är jättehungriga, dels för att ta United tillbaka men även för att få åka till Qatar.
Community Shield, Charity Shield, vad säger vi? Supercupen?
Så börjar det inte bli lite så att man vill vara nostalgisk och vill imponera att man hade koll förr till folk som säger Churchill.
Ja, men då
lite så.
Jag briljerar väl lite
då. Att tycka det.
Ja.
Det har ändå hetat Community Shield i typ 15 år.
Ja,
nästan 20.
Ja, det är så.
Ja, jag tror det. Ja, vi säger 15.
Ja. Ja, men Supercupen då för att gå någonstans mitt emellan då. Liverpool City har ju blivit en två stora rivaler nu. Det går inte att säga något annat med tanke på att de slåss på så många olika fronter. Två av världens absolut bästa lag. Och vi var väl lite så här, eller framförallt av Per, men det har ju mycket med hans supportskap att göra. Och lite försiktigt skeptiska till Liverpool att man har tappat Sadio Mané ändå och har Jota skadad. Och det är den där frontion där framme som har förändrats. Kanske att Salah med ett nytt kontrakt börjar gå ner sig. Men jag tyckte att det var ett bra Liverpool.
Jag tycker också det. Jag tycker att man ser från första början i båda halvlekarna hur bra Liverpool är inledningsvis. Och den här intensiteten som de är kända för, den var inte alls saknad.
Nej.
Vi pratade om det förra veckan, hur mycket Klopp har roterat under. Men spelarna kan, de vet vad de ska göra. Och tycker man gör en väldigt bra match. Det är som du säger med den här rivaliteten, för den börjar ju byggas upp mer och mer och nu, fine, det här är Community Shield, men i sådana här matcher och att de möts i en FA Cup semifinal, att de kanske kommer möta sin Champions League kvartsfinal, semifinal senare, som liksom kommer göra att den går från att vara bra till att kanske vara den största någonsin. Jamie Carragher hävdade att den var det nu, vilket jag absolut inte håller med om.
Nej, men det är ju, de här mötena är ju häftiga. I fjol slutade väl båda dubbelmötena i ligan 2-2. Den här gången blev det också fyra mål, men det var Liverpool som vann med 3-1. Och jag tycker lite, det är nästan som en handbollsmatch ibland, att de har ju perioder i halvlekarna där de dominerar spelet, och när de får kontroll på matchbilden, då är det väldigt svårt för andra laget att ta tillbaka bollen och skapa sin egna kontroll över matchen. Samtidigt är ju båda lagen också väldigt bra på omställningar. Men Liverpool, en skillnad tycker jag, att vad man ser Liverpool City just nu, det är ytterbackarna. Jag tycker att där behöver City förstärka. Alltså Kyle Walker är ju fantastiskt bra defensivt, men den tyngden Liverpool får rent offensivt av att ha Robertson och Trent i de positionerna som de har, där tycker jag att City tappar lite i jämförelse.
Där har det fördelen med att spela med Van Dijk också, för att de kan spela så högt. De kan stanna med två backar som står på mittlinjen och spela med Trent och Robertson som har som snittposition, snudd på offensiva ytterbackspositioner. Om vi går tillbaka till Dani Alves ursprungsposition, han spelade Barcelona under Pep, så han spelade ytterforward. Och det här är lite samma sak. Och jag håller med, och framför allt, jag håller ju Cancelo extremt högt, men han är bättre till höger.
Ja.
Och när Kyle Walker, framförallt offensivt, när Kyle Walker spelar så är han där, och då tappar man offensiven på båda kanterna. Så verkligen, jag tycker att det var intressant att se ett första, alltså bara ett så här första glimt av nyförvärven Haaland och Nunez, hur deras intåg i lagen kommer påverka, om lagen kommer ändra sig, om Liverpool kommer spela mer rakt på Nunez, om City kanske kommer spela mer kontringsfotboll. Vad såg du där?
Jag tycker väl så här, om man bara går in på deras individuella insatser här, så är det såklart att det är lätt att håna Haaland efter hans tävlingsdebut för City, med tanke på dels den här enormt grova missen han står för i slutet av matchen där han själv blir förvånad. Den missen har han ju i stort sett aldrig gjort tidigare. Sen har han ju några lägen i första halvlek också, som man kanske, framförallt då det här inlägget där han väljer att slå till på volley istället för att nicka in den. Det är några lite så här, där man ser att han kanske saknar lite matchträning. Han har ju bara spelat 45 minuter mot Bayern München, och herregud, han är ny i en klubb som spelar ganska avancerat. Vi har sett andra nyförvärv i Manchester City som behöver en viss tid på sig innan de levererar.
Jag också säga att i våras var han i stort sett skadad, ja, så han har gjort de här, vad var det, två matcherna mot Sverige och någon mer Nations League-match. Annars har han inte spelat ganska långt tid, så det är ändå rimligt att han är lite ringrostig.
Ja, men absolut. Och så här, då går det ju att skratta åt att det där var inte bra. Samtidigt, jag tror liksom så här, man behöver nog inte som City-supporter sitta och oroa sig över att den här spelaren inte kan göra mål, för det är ju hans absolut största egenskap är att han är en fruktansvärt bra avslutare in i boxen. Utan vad jag snarare, jag väljer med att gå till det, åt det positiva, att han kommer till lägen. För det skulle jag kunna tänka mig vara en utmaning. Vi vet att Haaland är, trivs bäst på omställning, har ju varit snacket. Nu när City, nu möter de ju laget som är lika bra, men i övriga matcher så förväntar vi oss att City kommer ha 70% boll, 60-70% boll. Hur anpassar han sig efter det och att han inte kommer vara så delaktig i själva ut i själva spelet. Men jag tycker att han kommer till så här pass många lägen, hur han rör sig och hur han har liksom hittat den här nummer 9-rollen, det väljer jag att fokusera på som något positivt för Manchester City. Jag också positivt att han orkar 90 minuter i den här matchen.
Det
som
trodde sagt, man inte. Nej, det... Hur Pep har pratat på försången, att han kanske inte kommer vara redo. Många har varit oroliga, så här, kommer han ens spela premiären, men att han gör 90 kommer inte chill. Det säger ju att hans fysiska form är fenomenal.
Ja, så att nej, lite kantig, lite oskärpa, men jag väljer ändå att se det som positivt att han kommer till lägena och kommer ju såklart vara revanschugen här mot West Ham-tälen. Darwin Nunes som jag inte sett lika mycket, det måste man ju vara ärlig med. Man följer inte portugisiska ligan, men man har sett honom i Champions League. Man givetvis kollar på statistiken, och sen någonstans när Liverpool lägger den här typen av pengar, med tanke på hur skickliga de är med sina värvningar, så förstår man ju att det här är någonting som kommer att bli väldigt bra. Och det såg man ju, den knappa speltid han fick här.
Ja, men verkligen. Och det är det som, alltså han vart ju ifrågasatt de första 3-4 matcherna. Sen fick han de där 4 målen mot Leipzig som jag tror var alltså fundamentalt viktigt för honom, för självförtroendet att gå in i den här matchen och den här säsongen med. Och den frågan jag ställer är om man tror att man kommer, vilket lag som kommer ändra spelet med. Så är ändå min känsla efter de här 90 minuterna att Liverpool kommer kunna slå den långa bollen. Att de får det till vapen där, att, som jag tror Klopp är öppen för. För de vill ju spela väldigt mycket ut på kanterna på ytterback som vi nämnde. Men nu får de en targetspelare som är liksom ett, ja, men alltså ett stort uppspelspjäs där uppe.
Ja, men han kan ju både droppa, och det såg vi. Och så kan Salah sticka i djupled bakom honom. Och så kan han vara längst fram och stånga in inspelen. Så att jag tycker att han, ja, men han erbjuder verkligen någonting, samtidigt som de kommer ha nytta av Bobby Firmino också såklart. Jag blev inte förvånad över att han startar den här matchen. Det kommer vi se i andra typer av matcher, att Bobby Firmino kommer få förtroende. Han är väldigt användbar fortsatt och gör ett bra jobb, men han är ju långt ifrån det här hotet som vi ser att Nunes redan är för Liverpool. Så att det blir spännande här nu. Han kommer ju såklart att starta väldigt många matcher under den här säsongen, men om han startar premiären, Nunes, tror att han får chansen efter den?
Jo, men jag tror ändå det. Jag tror att han har gjort det så bra på försången, och det är en match som jag tror kommer passa honom. Ny kommer borta. Då tror jag, alltså Bobby kommer behöva sig de här tuffare matcherna. Det är kul, jag tänkte faktiskt på det efter den här matchen. Alltså, det här är ju alltså den första riktiga nian Liverpool har sen typ Benteke när Klopp kom till klubben. Man har ju spelat Bobby som har varit verkligen den ordinarie, och Rigi har aldrig varit ordinarie, och sen kom Jota som i grund och botten är en ytter, så de har ju verkligen använt den här gjort den här falska nya rollen till sin, och nu får man in en riktig jävla striker. Ja. Så det kommer bli kul att se hur Liverpool gör och vad som händer, hur bra han kommer vara.
Och så fördelningen på målen mellan honom och Salah. Kan Salah fortsätta att bomba in 20 plus mål med honom centralt i banan, eller om det blir en lite mer jämnare fördelning?
Det blir också spännande.
Ja. City då, många menar ju också på att de är ju igång lite senare med sin försäsong också. De har inte spelat lika många matcher, och att de släpar lite på det. Det är klart att man ser glimtar i spelet. City har ju sitt spel som de har under Pep, det har ju liksom långt ifrån försvunnit. Det är ett väldigt homogent och bra lag. Men lite frågetecken tycker jag ändå det man bör kunna ha på laget. Vi vet att Jesus och Sterling har lämnat, och även om de inte alltid var startmän så erbjöd de någonting när Pep ville förändra en matchbild. Och djupledshotet, Mahrez och Grealish såg vi på kanterna den här gången. Det är ju inte spelare som sticker gärna i djupled, utan de vill gärna ha boll på fötterna och driva på boll, och tanken är väl att de då ska finna Haaland i djupet. Men lite oro kring att det här djupledshotet, två etablerade spelare har lämnat, eller känner du att ersättarna Haaland och Alvarez kommer vara tillräckligt bra.
Alltså Alvarez tror jag kommer vara en fenomenal värvning för det här priset, men sen kanske inte det här är det året han direkt ska ersätta Sterling, och Sterling har ju ifrågasätts på väldigt många sätt senaste åren i City, att han kanske inte har varit helt ordinarie, men samtidigt som du är inne på, han erbjuder någonting som de andra inte gör, för både Foden, Mahrez och Grealish vill ha bollen på fötterna, medan Sterling vill springa djupet och göra mål. Sen att han missar väldigt ofta, det är en annan femma, men just den spel, och sen även Zinchenko, så att du får rotationen på ytterbackarna, för där är man väldigt, väldigt tunna nu. Laporte har visat att han kan spela där, Ake kan spela där, men man tappar, ja, Stones kan spela högerback, men man tappar väldigt mycket i sin offensiv när man kör ut mittbackarna på de där positionerna, så den måste man ersätta.
Ja, och det sägs ju att de har blåst av dealen med Kutchereja i Brighton. Vi kommer in på honom senare, för det dykt upp ett annat lag som är intresserade av honom. Men det visar ju också på att City ser problematiken här också, vill ha en vänsterback, men den här gången kanske blev för dyrt. Men det bör väl kunna dyka upp något annat namn då?
Ja, men det måste göra, och där ska faktiskt City ha lite cred, för det är fan inte ofta jag creddar City på ett ekonomiskt plan, för med tanke på vad man har spenderat i backlinjen, men man har ändå de senaste 5 åren egentligen känt att blir spelarna för dyra så har man inga problem att gå iväg. Mm. Det har varit väldigt många spelare som har ryktats till Manchester United som City har varit intresserade av, men de har känt, nej, det är för dyrt. Mm. Vi vill inte lägga de här pengarna. Fred Maguire, Alexis Sanchez var nära. Sen om de bara vill jävlas med United och låtsas ha de där pissiga spelarna, tänkte jag säga, och så att United får ta dem istället. Mm. Men det är ändå något man, alltså så här, pengarna vart City har fått pengarna ifrån, det är smutsigt på alla sätt, men att man ändå kan göra så här tycker jag ändå att man ska ha lite cred för.
Ja, och som säger Alvarez, var det 20 miljoner pund man tog in honom för?
Något sånt.
Och det är ju, ja, det man har sett och det han har gjort i argentinska högsta ligan och nu även det här inhoppet, det är båda gott, och han är ju användbar precis som Jesus på flertalet positioner, och de kommer ju behöva nu, så Haaland kommer inte kunna spela allt, och han är ett alternativ. Man kommer även kunna spela falsk nia så som han har gjort tidigare, och jag tror ju även att Phil Foden, han ska ju ha en startplats i det här laget. Han kommer ju starta de flesta utav matcherna. Sen får vi se i vilken roll då.
Mm, nej, men verkligen. Om vi stekte ju faktiskt City förra veckan och lovade att ta dem lite, så ska vi, om vi, en frågeställning som jag har är ju att nu när man behåller Bernardo Silva, man behåller Gundogan, Rodri har gjort den platsen till sin, vart kommer Calvin Phillips in i det här laget? För det är en fantastisk spel, ordinarie engelsk landslagsman som har ryktats till, nej, men bland annat United och även andra klubbar. Hur kommer han hitta in i det här laget? Vad ser du?
Nej, jag är lite svårt att se det också på förhand, för jag tycker att det där centrala mittfältet, så som de ställde upp här i helgen med Rodri i balansrollen, så han var ju fenomenal i fjol. I, liksom, honom rör man ju inte, känns det som. Och sen har Bernardo och De Bruyne framför honom, just den mittfältstriangeln. Sen är det ju klart, City spelar många matcher och Pep gillar att rotera. Men jag har svårt att se Phillips bli liksom en ordinarie man här. Och Gündogan trodde vi kanske skulle försvinna i det här fönstret, men av allt att döma så är han ju kvar och tillhör det här laget. Så att, ja, jag ser honom inte som en startman. Sen vet jag inte på liksom vilka premisser han har gått dit. Han kanske nöjer sig med att vara lite av en rotationsspelare första året för att sen ta sig in. Det är ju viktigt att fylla Englandskvoten, men för honom så väntar jag också ett VM här, så att det får inte bli att han bara sitter bänk här fram till november, utan han måste få sin speltid. Men jag tänker mig väl att han med sin energi och liksom, han är ju en duellspelare, att han kommer användas kanske i någon av de mer offensiva rollerna, och att man låter Rodri vara kvar på balansen. Jag tror inte att han kommer vara någon som roterar med honom.
Nej, för alltså känslan är ju att City, nu är Fernandinho lämnat och han är väl en långsiktig ersättare till Fernandinho om vi får gå dit, men City hade ju jätteproblem när Fernandinho, när han gick ner sig och blev lite på dekis när Rodri skulle ersätta honom, för Rodri var inte van med det franska spelet, men nu har han gjort en position sin, och det är så häftigt att du har en Fabinho typ, du har en Kanté typ, och sen har du Rodri. Det är tre helt olika spelare, men som fortfarande mantlar den där sköldrollen fantastiskt bra. Och Calvin Phillips, jag har svårt att se honom sköta den i Manchester City, för den är så specifik. Jag tror ju snarare mer, som du säger, alltså långsiktig ersättare till den rollen som Gündogan haft. Men sen samtidigt, 50 miljoner pund, Leeds kille. KDB i och för sig börjar komma upp i åren, men Bernardo Silva har väl uttryckt att han kanske inte kommer stanna för alltid. Han är nära på att lämna förra året, men har blivit avgudad efter hans fantastiska fjolår. Så det finns ju ändå lite frågetecken hur framtiden kommer att se ut på de där spelarna. Så jag vill ändå tro att han har en plan.
Men absolut.
I år så tror jag absolut det kommer att bli begränsat med speltid.
Ja, sen kanske experimentet som skulle kunna vara aktuellt, det är ju att Rodri i vissa matcher kanske kliver ner på mittbacken. Så som han gjorde med Fernandinho i matcher där man förväntas föra spelet väldigt mycket.
Så dåligt.
Vad sa du?
Alltid så jävla dåligt.
Ja, det är alltså,
jag är bara vilken Champions League match var ju förra året när mot Vini Junior när Fernandinho ska ut och spela höger.
Ja, nej, det var katastrof.
Nej, fan.
Ja, men det visade ju också på vilka problem de hade på ytterback. Det var ju när Walker gick ut och då de ska ha ett defensivt alternativ där så finns det inte riktigt det.
Nej
jag ser det klart att Roddy, jag menar, man ska inte laga något som inte är sönder, så det är klart att Roddy kommer vara i den rollen, men det är ju inte otänkbart att han testar honom i någon match. Annars tycker jag att så här, Jack Grealish, jag vill ju se honom i den här offensiva mittfältsrollen. Liksom mer än snarare än att han är ute på en kant också. Att han är David Silvas ersättare. Samtidigt finns det ju inte heller någon så här, något jättebehov just nu. Bernardo är ju rugg i den. Gündogan är riktigt bra i den. Men jag tycker att man inte, vilket man såg här i Supercupen, man får inte ut Max av Grealish.
Nej, verkligen inte. Och man saknar verkligen det självförtroendet. Han drev bollen framåt när han var i Villa. Att han får bollen och liksom kollar på mig. Det är jag som är Grealish. Jag äger den här planen. Jag äger hela Premier League. Mm. Och han känns verkligen som en spelare som behöver självförtroende och få upp sin aura. Vilket man inte ser nu. Han känns osäker. Mm. Vilket är problematiskt för att det är spelare som Phil Foden konkurrerar till vänster och jag spelar hellre Phil Foden. Jag tycker han erbjuder mer till City-spel i den positionen och Bernardo Silva är vital för City-spel. Man är sämre utan honom. Mm. Så att sätta ner Kevin De Bruyne i sin bästa elva bredvid Rodri och spela Jack Grealish där är inte ganska långt ifrån så länge Bernardo gör det här jobbet som man gör nu. Så vi får se. Man har nästan glömt. Det är Englands dyraste värvning genom tiderna och de vann ligan, men sett i förväntan flopp, jätteflopp förra året.
Ja, hittills är det ju så. Och blir det ytterligare fiaskoår, men då får ju verkligen Pep och City fundera på vad de ska göra med honom. Och då får man nog se det som en ganska stor förlustaffär. Vad tror vi? Nu pratade vi ganska mycket frågetecken här kring City. Innebär det att vi, eller att du inte tror att de vinner i år, eller?
Ja, det kan faktiskt vara så. Och jag har nog sagt att jag tror att City vinner hela tiden. Men sen, ju mer jag tänker på hur Liverpool såg ut i slutet av förra säsongen och hur City såg ut. Grejen med Liverpool och City är att City har de här plumparna i sig. När de inte får in sitt 1-0-mål så kan det lätt bli frustrerande. Och man kan lätt släppa in både 1 och 2 mål. Vi såg mot Villa i sista matchen. Liverpool får inte de där plumparna när de är ett sånt fungerande lag. Så om vi ska in på vår tips redan nu.
Ja, men du får berätta om du har City som etta.
Nej, jag har dem som 2.
Ja, du har det.
Ja.
Liverpool etta.
Ja, det kan vi ta sen.
Ja, City 2 alltså. Ja, jag har dem som etta ändå. Jag tycker att de... Nej, men liksom... De är ett verkligen ligalag. Alltså över 38 omgångar. Då blir... liksom den här processen, alltså metoden som Pep använder sig av i sina lag, den blir för tung. Det är klart att det är några minor där längs vägen, men det brukar oftast räcka till att man vinner. Men Bylund skrev det på sociala medier, han sa det när han gästade oss i förra veckan, att vi har 2 lag som kommer gå över 90 poäng och det är svårt att säga emot honom efter den här matchen, även om det var lite slarvigt ibland på sina håll och kanter, men intensiteten finns där, den individuella briljansen finns där och det är 2 lag som alltså offensivt sprudlar om, men de har också en otroligt stabil defensiv.
Ja, men alltså, man ska ju ta den här matchen för vad det är. Så det, vem vet, jag kanske blev inspirerad av Pers som kommenterade att Liverpool hade dålig spets och att Spurs ska utmana, så kanske Spurs.
Ja, vi får se. Vi kommer till det lite senare, men vi lämnar väl Community Shield där då. Och så går vi in på omgången.
Blir det en parad för Liverpool nu? För nu har de faktiskt en titel.
Ja, frågan är om de bakar väl ihop alla titlar som de tar och så avslutar de med en parad efter säsongen. Får vi se om Bylund tar sig dit eller inte. Första omgången, fredag 21.00, Sellers Park, Crystal Palace mot Arsenal. Och det är väl ingen som har missat hur otroligt bra Arsenal har sett ut under den här försäsongen. Det blir ju funderingen, har man gått för bra? För vad jag känner nu är att efter 6-0 då mot Sevilla i helgen, allting klickar offensivt. Det är liksom... Men det är ju, jag såg delar av den här matchen och Alltså det ser så bra ut. Man är så långt fram. Och det han byggde upp i fjol, Arteta, det har han ju fått perfekta spelare in i det spelsystemet. Med tanke på, alltså Gabriel Jesus har ju blivit det perfekta alternativet längst fram. Så otroligt användbar. Och Martinelli, Saka tar bara kliv. Du har Ödegaard där också som har visat sig bli en kanonvärvning. Nu även lagkapten. Så att Arsenal är väldigt långt framme. Men det skapar ju också en press på dem. För nu har de ju haft en försäsong. Det liksom så här, det gäller ingenting och man möter ju lag som ligger olika långt fram i sin uppbyggnad och Sevilla måste väl, jag har inte följt deras försäsong men jag kan inte känna att de är där de ska vara. Det är ju ett betydligt bättre lag än vad siffrorna visar, men det gör ju att nu när man åker till Selhurst Park, en ganska jobbig match, Crystal Palace är inte helt lätt att möta, det är absolut inte ett av de sämsta lagen, men det gör ju också att det är väldigt mycket förväntningar på Arsenal att de ska sprudla på en gång. Men nu blir det tävling. Och då är frågan om de kan bära upp det.
Det här är en klassisk frågeställning inför en sån här säsong. Vi ska ju bara, man minns ju, det var en fredagsmatch förra året också i premiären när man förlorar mot Brentford. Ja. Och den stämningen var mäktig. Mm. En av de första matcherna efter pandemin med publik. Och Arsenal torskar 3 raka och ligger sist i Premier League. Mm. Det har ändå gått fort. Att de här spelarna, Saka, Ödegaard, Martinelli, Smith Rowe, som man nästan har glömt bort för att han var petad i slutet av förra säsongen. Man får in Vieira från Porto nu, även Gabi Jesus. Det är ett väldigt, väldigt ungt lag som Arteta verkligen har på snabb tid, tänkte jag säga. Han har ändå varit längre än vad man tror. Men han har verkligen fått sätta sin prägel på det här laget och fått tagit in sina gubbar. Sen, jag var inne på det lite i veckan. Enda frågeställningen jag har är om de har tillräckligt mycket karaktärer. Mm. För de här spelarna, de har aldrig på riktigt varit med och slagit som de högsta positionerna. De var det lite förra året och då vek man ner sig i slutet. Mm. Trots att man inte spelar i Europa, vilket man kommer göra i år. Så frågan är hur Arteta kommer rotera, om man kommer spela B-laget i gruppspelet och sen börja gå in för i slutspelet i Europa League. Mm. För det är något som man lätt glömmer bort, att förra året var en väldigt, väldigt bräcklig trupp. Ja, det fick man betala för också.
Ja, men verkligen. Men nu är ju truppen bredare. Man har ju verkligen breddat den här truppen. Alltså startelvan är ju ganska så intakt. Förutom då att Gabi Jesus har förstärkt dem längst fram. Och nu har Zinchenko spelat vänsterback då, eftersom Tierney är skadad. Men det var ju framförallt i mars där, när man hade tre förluster i rad, tror jag det var, mot bland annat Southampton och Brighton, tror jag det var. Det var ju där man tappade greppet om fjärdeplatsen, för det såg ju väldigt ljust ut. Allt pekade ju på att det skulle bli en Champions League-plats. Men då fick man skada på Partey och då visade ju, alltså man gjorde ju ett januarfönster där man bara tappade spelare, man fyllde inte på, och då visade sig att det draget blev kostsamt. Nu har man breddat och spetsat truppen och det får mig verkligen att tro att man kommer att utmana, även om det som sagt då är ganska mycket press på dem här nu. De kan ju inte liksom, jag trodde när vi satt i juni och började se värvningarna trilla in, då trodde jag att vi har en tydlig topp 4. Vi har City, Liverpool, vi har Chelsea och Spurs. Och så kanske att Arsenal och United skulle kunna utmana. Men nu inför den här säsongen med bara några dagar bort så räknar man ju med att Arsenal verkligen ska slåss om de här platserna. Så det är press på dem.
Absolut, jag tror faktiskt att när jag kollade för några veckor så var United och Arsenal låg på samma odds för att sluta topp 4 och Chelsea var hacket över och Spurs tredje favorit. Mm. Nu tror jag absolut att Arsenal kanske har rent till och med gått om Chelsea och framförallt gått om United. Vad skulle jag säga om Arsenal? En sak som jag tycker Arteta också ska få cred för är att man ser, det känns extremt harmoniskt i laget. Det känns som att de har kul med varandra, och jag har alltid varit ett fan av liksom cut your losses. Alltså så här, lyckas ingenting, var inte rädd att förlora pengar och göra av med problemet, som man har gjort med Özil, man har gjort det med nu senast Aubameyang. Man tar bort virus från truppen för att liksom, det må kosta pengar för klubben, men i slutändan så blir det bättre. Viljan också. Så det är tre riktigt högprofilerade spelare som han har sagt upp kontraktet med och liksom betalat ut pengar för att bli av med dem från truppen. Jag tror att det är helt rätt väg att gå. Vi har andra klubbar som borde göra samma sak. Mm.
Och nu den här gången har man inte gett binden till en idiot heller. Alltså Martin Ødegaard känns ju som en...
Han kommer ju bli en idiot.
Ja, det är väl så det blir då. Det slutar så. Nej, men det är väl en snäll... De har väl gjort så att vem är snällast i truppen? Ja, men vi ger den till Martin Ødegaard.
De kollar så här på bildspelen när Galla sitter kvar och vägrar gå av plan, när Xhaka kastar binden mot fansen och nu bara...
Aubameyang dyker inte upp.
Ja, och bara skiter i att spela. Ja. Nu bara, vi tar... Vem är snällast? En blond skandinav. Ja, men vi går på honom. Han kan fan inte bete sig så illa.
Nej, han fick väl binden här under slutet av förra säsongen också, så att han har ju testat på rollen och har uppenbarligen gjort det tillräckligt bra.
Nu kommer slå till i huvudet.
Ja, precis. Nu slår det slint. Nu börjar han supa hos oss. Ja, Martin Ødegaard, kapten, häftigt, tycker vi. Palace då har ju inte varit särskilt aktiva på transfermarknaden. Vieira gnuggar på med det material han har. Däremot har man ju tappat Conor Gallagher, lånet som man tog in i fjol från Chelsea. Och det är ju ett avbräck.
Verkligen, han var ju fantastisk för Palace förra året. Mm. Många var ju ifrågasättande när Vieira kom. För de hade ju den här diskussionen när Roy Hodgson försvann. Att de hade typ 16 spelare på utgående kontrakt eller dylikt. Mm. Och så bra som Vieira gjorde det med det här laget förra året ska jag absolut hyllas. Och det är spännande att se dem i år. Men Conor Gallagher var vital i det här laget. Mm. Och det var ju många som knappt hade hört talas om honom inför förra året som verkligen blev förälskade i honom. Mm. Den moderna spelare. Och man gillar ju att se de här spelarna som har funnits i reservlagen som man har hört mycket om, som blir utlånade till en Crystal Palace-klubb och sen gör det så fantastiskt. Mm. Men såklart ett jätteavbräck för dem.
Ja, det är ju det. Man har ju tagit in Doucouré från Lens från franska ligan som man har lagt lite drygt 20 miljoner pund på. Men han är ju 22-årig. Kommer väl från Senegal, va? Tror jag att han kommer ifrån. Nej! Mali kommer från. Men det är ingen offensiv spelare. Gallagher var ju en liksom spets på det här mittfältet. Kom i andra våg och gjorde en hel del viktiga poäng för Palace. Så att, rent offensivt så har man inte ersatt honom. Men samtidigt så tror man väl ytterligare då på Olise, nyförut från i fjol. Att han ska ta kliv i sin utveckling. Och Eze som hade ju en... han drog hälsenan, så han missade ju stora delar av säsongen. Men man kanske vill ge dem mer förtroende under den här säsongen. För det är ju lite offensiven som... liksom defensivt så tycker jag att de har ett ganska bra lag. Man är även förstärkt på målvaktspositionen. Det kanske är som så att Guaita kliver åt sidan nu. Sam Johnston från West Brom har ju klivit in här. Och det är ju en bra målvakt. Han har ju till och med fått prova på landslagsspel. Så det kanske att det blir ett skifte på målvaktsposten under året. Men det är offensivt man liksom förväntar sig lite att det lossnar för Palace, så att inte allt bara kretsar kring att Zaha har en bra säsong, utan någon av de här Eduard eller Mateta eller kanske rent av Benteke måste få det att lossna här nu.
Ja.
För att Palace känns lite, det är mycket frågetecken rent offensivt, känner jag.
Mm, ja, verkligen. Och det är på något sätt tråkigt att inte Vieira får mer backning att bygga vidare på den här första fina säsongen. Men som du säger när du nämner de här spelarna, det är många unga spelare med en enorm potential som visade saker förra året. Så om de tror på dem att de kan växla ut den här till att bli ännu bättre än förra säsongen. För man pratar ofta hur svårt det är att ställa sig om till första Premier League-året. Och vi har många här som gjorde det väldigt bra. Men det ska bli kul att följa Crystal Palace, tycker jag.
Ja, vad har du om i ditt tabelltips då?
Jag har faktiskt dem ganska högt upp. Mm. På tal om det här getingboet 10-20 som jag var inne på förut. Så på en 12:e plats hittar vi Crystal Palace i år.
Ja. Mm. 13:e plats har jag. Så att någonstans där i mitten är väl ganska rimligt. Det känns inte som att man har gjort tillräckligt spännande fönster för att ta kliv. Utan man hamnar strax under mitten. Arsenal då?
Arsenal kommer upp på 4:e plats.
Ja, har jag med. Ja.
Och ska vi förtydliga, de här listorna kommer ju komma upp. Det kanske är luddigt att höra oss prata och säga varje lag. Det kommer komma upp på Twitter och sociala medier efter avsnittet släppt.
Ja, men vi har båda blivit lurade då av Arsenals försäsong här och tror att de tar sig förbi antingen Chelsea eller Spurs. Det får vi se.
Alltså det vore ju lite kul. Alltså, Arsenal-fansen är ju väldigt bra på att få väldigt stor hybris när det går lite bra. Så det är klart det vore kul om de kommer sjua.
Ja, jag säger inget, men det, tycker du det så kör vi på det. Det var fredagsmatchen det. Bra premiär. Liverpool spelar sen lördag 13:30 och på nytt möter inte de alltid nykomling.
Jo, det känns som det. De möter väl Leeds också, varit så här 4-3 på säsongen.
Och Norwich i fjol, va?
Var Norwich, ja, det var så 3 år i rad.
Ja, som de får en nykomling. Om det är en bra eller liksom dålig start. De brukar ju vinna premiärer.
Det har varit bra för Salah. Han har väl 2 hattrick, va?
Ja, det är väl så, precis. Och det är väl inte omöjligt att det blir ett nytt hattrick. Jag måste säga att Salah också såg på tårna ut, tycker jag, i den här... Community Shield-matchen.
Ja, men det känns verkligen som det. Och det är som du säger, den enda frågeställningen man har, och det är egentligen bara bra för Liverpool. Kommer Nunez intåg i laget ta mål från Salah? Mm. Och Diaz, hur kommer han komma in i den positionen? Han ska ersätta Mané, och sen har ju rotationen med Jota. De har ju verkligen en situation där de kan rotera på ett bra sätt med fyra väldigt bra spelare. Men jag har väldigt svårt att se att Salah skulle bli en ny Özil eller en ny Aubameyang som skriver ett sista kontrakt. Han känns så jävla hungrig. Han älskar klubben, han älskar staden, han älskar Klopp. Fansen framförallt. Så nej, jag tror vi kommer få fortsätta i alla fall i två, troligtvis tre, fyra säsonger till, få se en Salah som gör minst över 20 mål.
Ja, när du säger Klopp där, men känns, man går inte ner under Klopp. Alltså, man vågar inte liksom slarva. Alltså, det är klart man kan gå ner som man är 34-35, men där är inte Salah. Så att, nej, han fortsätter nog att ösa på, och det blir nog snarare likt höstsäsongen än vårsäsongen, tror jag, här från start. Sen är det ju svårt att upprepa just den succéfyllda höst han hade. Man åker till Craven Cottage och möter Fulham då, nykomling. Och jag var inne på det lite tidigare här, både Bournemouth och Fulhams tränare då. Potter höll jag på att säga, men det är Parker och Marco Silva som tränar de här lagarna. Alltså Silva tränar Fulham, blev rörigt där. Han har klagat på tunn trupp.
Han åkte ut typ så här 8 gånger och fått sparken.
Ja. Precis. En av de här spännande tränarna som inte får det riktigt att funka. Men Silva fick ju frågan här, såg jag på någon presskonferens, bara, men du behöver väl en till två spelare till. Och han sa att jag behöver 5-6 nya spelare. Det är en ganska tydlig passning. Och Fulham kommer ju få det jobbigt. Det pratas mycket om Mitrovic, att det är han som ska bära laget, men han brukar ju snarare bli jobbigt att ha att göra med när det kommer till Premier League. För att får han inte att funka, då blir han liksom en belastning för truppen snarare än att han ger truppen energi. Men han måste ju såklart få en bra säsong.
Det är väl tredje gången gilt nu egentligen från honom som nykomling, när han kommer upp och öser in mål i Championship och ska... Nej, men som du säger, alltså en nykomling måste antingen ha ett grundspel som sitter och liksom utvecklar, som Leeds exempelvis under Bielsa, som hade en väldigt tydlig spelidé, och även man satsade väldigt, väldigt hårt och värvade Rodrigo, man värvade Rafinha när man kom upp. Men Fulham känns verkligen som man har tagit in Andreas Pereira från Manchester United, och han är ingen spelare som håller kvar ett lag i Premier League. Och man har ett väldigt stort tapp, ska man inte glömma. Fabio Carvalho som pratas om som nya Harvey Elliott, som är en av de största talangerna i engelsk fotboll, som gjorde 10 mål för förra året.
Så
det är ett jättetapp för Fulham.
Ja, det är det. Han är på andra sidan här nu då, och han känns som, det var den där, när han hoppade in här i Community Shield, då fick han ju den här berömda kramen från Klopp som han alltid ger till sina unga spelare. Ja, du ser äcklad ut, men jag tycker han är lite skärm ändå.
Jag
ändå.
Försöker vara neutral. Exakt.
Nu när vi inte har några kameror på, så jag får liksom meddela lyssnarna vad som händer här inne. Men jag kan någonstans tycka den är fin, även om många tycker att det är ett form av poserande. Men Carvalho tror jag kommer få mycket speltid hos Klopp redan i år.
Ja, vi såg ju bara förra året, vi var inne på det lite förra veckan, förtroendet Harvey Elliott fick innan sitt benbrott. Han petade ju Henderson i flera, jag tror han startade mot City när det blev 2-2 på Anfield, så petade han Henderson den matchen.
Precis.
Eller om det var Thiago att han var skadad, men han fick ju verkligen förtroende i de absolut största matcherna, och Klopp har gjort det väldigt bra att, ja, men är de tillräckligt bra så spelar de. Han skiter i vad de heter. Och det här är en till som spelar. Och det här är bara ett tecken på hur attraktivt det är att gå till Liverpool idag. Att de här spelartyperna har väljat, och Fabio Carvalho väljer att gå till Liverpool. För ja, men relativt, båda suttit på, eller Carvalho satt väl på ganska utgående kontrakt. Jag vet inte om det var ett halvår eller ett och ett halvt år kvar. Och värvades för en billig peng.
Liverpools startelva, det är väl, alltså, jag kan tänka mig kanske att man går på ett mer offensivt alternativ istället för Henderson. Kanske att Harvey Elliott eller Carvalho får starten, och det är väl snarare Elliott då som känns före, va?
Ja, inte alls omöjligt.
Nej.
Men Keita har ändå spelat upp sig lite, men svårt att se att han startar. Alltså så här, men Thiago och Fabinho är tokgivna.
Ja, den givna backlinjen är ju klar.
Backlinjen ska bli intressant att se.
Ja, jag försöker Konate och Matip.
Konate spelar ju i stort sett hela Champions League-säsongen förra året och kom in i det fantastiskt bra. Men Matip är också otrolig. Så, där får vi se hur den rotationen blir. Ja. För tre spelare plus målvakt i backlinjen kommer att spela 38 matcher i känslan i ligan.
Ja, och så är den stora frågan då om Nunez eller Firmino startar längst fram. Jag säger också Nunez, att han får den här matchen. Ja. Det är en nykomling. Han gjorde ett så pass bra inhopp här.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa?
Jag vill ha en grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Han bör ju få starten mot
det är en perfekt premiär också. Ja. Så det är en perfekt. Han behöver inte liksom pressspelet. Alltså det är klart det är viktigt, allt är viktigt, men det är inte så här vitalt att de behöver Bobbys defensiv. Och såg ju förra året att Jota passerade ju Bobby, så Klopp har inte samma förtroende för Bobby som han hade tidigare.
Nej. Alisson har ju varit skadad, men sägs att han startar den här matchen. Ja, det är klart man tror att Liverpool kommer gå segrande ur den här matchen. Och vad slutar de då i årets Premier League?
Jag har varit uppenbarligen rädd för sektens påhopp efter avsnitt 1. Ja. Jag kände att jag inte har något val för min egen säkerhet. Så Liverpool vinner Premier League i år.
Oj. Ja, men jag säger emot det där. Jag säger att de kommer tvåa på nytt då. Men man går ju en riktigt bra säsong till mötes. Fulham?
19. Och det tokigt. Och det är ju verkligen för Marco Silva kommer förmodligen inte vara tränare för Fulham när vi summerar den här säsongen, och man måste förbättra. Ja. Dock, det är som, ja, dock, jag måste åka till Craven Cottage.
Det är, ja, jag vet.
Det är verkligen etta på min arenalista i England som jag inte varit på. Så det är något jag vill göra så länge de är i Premier League. Och kanske en championship-match också.
Ja, men exakt. Nej, men det finns ju lite spännande. Man gjorde Palinha på det centrala mittfältet här från Sporting. Har man ju satsat mycket pengar på, och Andreas Pereira ska ersätta Carvalho. Frågan är om han lyckas med det. Några spännande värvningar, men jag tror inte heller man lyckas hänga kvar.
Jag utlovar minst ett drömmål av Pereira i år.
Ja, bra. Då noterar vi det. Ja. Så tar vi med det i summeringen sen. Jag tror också Fulham slutar just på 19 plats. Man blir inte sämsta nykomling, men man kommer att åka ur Premier League. Och ett annat lag som jag också tror kommer göra det är The Cherries, som är tillbaka i Premier League. Bournemouth alltså. De möter ju Aston Villa här i premiären på lördag klockan 16:00. Och vi väntar väl fortfarande på att Bournemouth ska öppna plånboken. Supportrarna är frustrerade, och även Scott Parker undrar vad som händer.
Det är ju en deppig försäsong, och man tycker synd om Scott Parker. Mm. Scott Parker som alltså charmade väldigt många när han gjorde det bra i Fulham. Mm. Och sen lämnade till en direkt rival i Championship när han går till Bournemouth. Men att den här icke-existerande satsningen får existera i ett Bournemouth man ändå lärde känna igen och satt en spelfilosofi under Eddie Howe, så känns bara deppigt. Man vill verkligen sätta sig som en fluga på väggen i de där ledningsmötena och fråga vad som försiggår, för det här kommer inte bli roligt för någon. Och spoiler alert, jag har dem också som 20, som det ser ut nu. Det kommer inte alls bli roligt för dem.
Nej, jag har ju tagit in West Hams högerback Ryan Fredericks, men i övrigt så är det inte så mycket nytt. Utan det är ju ett Bournemouth som har sin styrka i defensiven, var ju det laget som släppte in minst antal mål. Men det är just den positionen då som Scott Parker tycker att de behöver förstärka. Aston Villa kommer på besök. Svensklaget Aston Villa, måste vi ändå säga. Och sen är ju frågan då hur mycket speltid våra svenskar får. Tydliga 2 år får vi ändå klassa dem som.
Ja, så är det verkligen. Och ska man prata om svenska landslaget så är det ju faktiskt ganska tråkigt att de spelar. Ja. Alltså som Premier League-älskare så är det kul att de är i England och att de kommer få chansen. Framförallt Augustinsson då, en andra målvakt, får ju sällan chansen tyvärr. Men
i synnerhet när han är bakom Emi Martinez då, som är ju en av ligans bästa målvakter.
Ja, nej, men nu har vi inget VM så det är ju inte vitalt att de ska få den speltiden. Men det ska bli kul att se dem. Och vad heter han? Lucas Digne har en skadehistorik och en väldigt ojämn, alltså han brukar vara väldigt ojämn. Så där tror jag absolut att Ludde kommer få chansen och gör han det bra, så varför inte?
Nej, Digne är man ju ganska trött på. Han får ju inte det där genombrottet som vänsterback. Har ju varit i många stora klubbar, men lyckas ändå sumpare på något sätt. Så att, ja, jag håller med dig där. Det är nog Augustinsson som ska ta den där chansen när han får den. Det blir väl ligacupen till att börja med. Och sen bara hoppas på att det där röda dyker upp och att det blir en 3-matchers avstängning och att han sen tar chansen. Annars är det ju Steven Gerrards första riktiga säsong. Han lyckades inte riktigt sätta avtryck under det halvåret han fick på sig här när Dean Smith fick dojan. Jag är inte övertygad.
Jag, alltså Villa, vad man gjorde för Jack Grealish-pengarna satt man ju förra året och hyllade. Att man tog in Danny Ings och Danny Ings skulle tillsammans med Watkins, man tog in Leon Bailey. Ja. Det finns verkligen, alltså det fanns verkligen intressanta spelare som man fick in där. Men jag är ju på något sätt, jag skulle säga att Aston Villa är ett av mest svårtippade lagen hela England i år. För jag ser inte, man ska inte döma någon efter ett halvår i Premier League. Han hade varit i skotska ligan och gjort det fantastiskt bra och sen kommer till sitt första riktigt stora jobb på den stora scenen, men jag är skeptisk till Steven Gerrard som hans tränargärning.
Ja. Nej, men gjorde det ju tveklöst bra i Rangers. Sen är det alltid svårt att bedöma liksom vad som är bra just där, men de vann ju en ligatitel i alla fall. Men nu måste han ju liksom få ordning på det här laget som han har spenderat väldigt mycket pengar. Han har ju fortsatt att spendera pengar också. Tog in Philippe Coutinho som blandade och gav där under våren. Började väldigt bra, men sen var trenden sämre. Och nu i sommar har man ju framförallt vad som sticker ut tagit in Sevillas brasilianske mittback Diego Carlos som har ju klivit in och blivit ordinarie. Man kanske trodde att Mings skulle spela bredvid honom, men så har det inte varit på försäsongen, utan Mings sitter ju faktiskt på bänken här av allt att döma till premiären när Konsa kommer att kampera ihop med Carlos. Men annars så tycker jag väl att Gerard måste ju gå till grunden här. Alltså han gillar ju att spela sitt 4-3-3, eller framförallt har ju Villa en trupp för att spela 4-3-3, men han håller på och försöker att få in både Ings och Watkins i det här laget, och då tycker jag inte det har funkat. Den hetaste spelaren på försäsongen, det är just Bailey som man plockade in förra året från Bayer Leverkusen, Bundesliga, gjorde det väldigt bra där, men säsongen spolerades av skador och annat, så att nu är det väl lite av ett nyförvärv som Aston Villa får in här, och han har varit bra på försäsongen, vilket liksom leder till att Ings eller Watkins har ingen plats i den här elvan, utan en av dem ska ju spela nior. Båda två ska ju inte vara på plan samtidigt om de ska spela 4-3-3.
Nej, och känslan är väl lite att alltså, Danny Ings har ju visat i sämre klubbar att han kan göra 20 Premier League. Ja. Men känslan är här, vill man satsa framåt och satsa på framtiden, så är Watkins den som ska leda den där anfallslinjen som jag ser det. En annan spelare som ska nämnas som man ändå får kalla flopp för förra säsongen är ju Buendia. Ja. Man tog in dyrt från Norwich och gjorde succé i Championship. Så det finns ju mycket sparkapital och mycket intressanta spelare när man går igenom truppen. Så det är en bred trupp. Så det här är en trupp egentligen man ska ha krav på. Man kanske inte ska utmana om topp 6, men man ska absolut utmana med West Ham och Newcastle.
Absolut.
Under de stora sexklubbarna som ändå får ses som favoriter. Och
nej, men jag säger att man kravet på Gerard är ju definitivt över halvan. Liksom under halvan, med tanke på den våren han gjorde, då skulle jag kunna säga att han kan ryka. Liksom en 11-12 plats kan ju inte accepteras med den satsning som man har gjort.
Nej, det tror inte jag heller. Och det här är en klubb och ett spelarmaterial, och de har ju verkligen satsat Grealish-pengarna och fansen är väldigt hoppfulla för första gången på väldigt länge. Så det är egentligen, alltså om man minns tillbaka, lite nostalgiskt när Aston Villa och Everton verkligen slogs om de här 5-6 platsen, när de hade Agbonlahor, Gareth Barry, och det är på den tiden. Villa har inte sett så här bra ut på pappret sen dess.
Nej, verkligen inte.
Och kraven kommer ju komma upp.
Ja, men det gäller att man spelar rätt, spelar på rätt positioner och får dem att maxprestera. Coutinho kommer nog inte hitta tillbaka till den nivån han höll i Liverpool. Men i alla fall upp i den nivån som han visade glimtar av här under våren, så blir han ju viktig för dem. Ja, lite frågetecken då kring Aston Villa har vi. Men vad säger vi?
Vi har faktiskt att de slutar på övre halvan, men med en position. De blir 10.
Jaha, kul. För jag är också på just 10:e plats. Får vi se om det är Steven Gerrard som leder dem hela vägen till maj då.
Skeptisk.
Ja, lite skeptisk där också. Hur det blir. Bournemouth, ja, där är vi båda också då på 20:e plats.
Ja.
Vi fortsätter under lördagen och då är det två lite så här svåra lag att analysera, tycker jag. Eller Wolves bör ju inte vara särskilt svåra att analysera. De åker alltså till Ellen Road och möter Leeds. Wolves har ju inte varit särskilt aktiva under sommarfönstret, utan det är ju Nathan Collins från Burnley, mittbacken, som man har plockat in. I övrigt är laget hyfsat intakt, får man säga. Jag har ju fått tillbaka Adama Traoré också från lånet till Barcelona.
Såg du när han var shoppade i landslagsröja? Det har något.
Ja, verkligen. Det var älskvärt. Bruno Lars andra säsong i Wolves. Och det är ju kontinuitet. Man vet ju lite vad man kommer få av det här laget. Men frågan är om det liksom lyfter.
De måste ju få igång sitt anfallsspel. Alltså, ja. De gjorde ju väldigt, väldigt bra defensiv. Mm. Och jag tror att de började släppa in väldigt mycket mål sista 10 matcherna. Men fram tills dess så låg man väl 3-4 på minst insläppta mål. Mm. Så det är något man verkligen kan bygga vidare på. Men målen måste komma. Nu har ju Jimenez gått sönder. Han har sett bättre ut på försäsongen. Ja. Men nu har han gått sönder och kommer missa början på säsongen. Vilket är såklart ett stort bak. Men får man tillbaka Jimenez till form pre-huvudskada så kan det absolut bli intressant. För det är ju, de har ju verkligen gjort sig till ett bra Premier League-lag som ska komma på över halvan. Och de fortsätter ju sin, Mendes-satsningen. Ja. Och det är väldigt mycket portugisiskt. Och de har spelarna, och så länge de får behålla Neves på centrala mittfältet så ska de ju såklart räkna med Wolves.
Ja, alltid rykten kring honom, men han ser ut att bli kvar, och Moutinho fick förlängt kontrakt där också, såg jag. Men det är väl lite som du säger, anfallsspelet där. Wang har man ju nu, hade ju honom på lån från Leipzig, men nu har man ju löst den klausulen. Han började väldigt pikt och det började pratas om andra lag på honom. Sen gick han ner sig, och det kanske var liksom till Wolves stora glädje då.
Vi kommer komma 10, skit i om vi kommer 10 eller 8. Chilla lite nu så blir det billigare.
Ja, precis. Och det lyssnade han till. Men han är klar, och det är kanske att han får mer speltid nu då i början när Raúl Jiménez är skadad. Sen blir det ju som ett nyförvärv med Pedro Nieto som är tillbaka, hade en jättejobbig säsong men avslutade säsongen med att göra mål på Anfield och har fått en försäsong där han har sluppit skadorna. Så att,
det är en fin spelare.
Det är en bra spelare.
Ser fram emot sig. Ja, verkligen.
Ja, Wolves någonstans i mitten, va?
Nia.
Nia. Ja. Det var ändå lite högre än vad jag har, tror jag. 11. Så att, och det sparkar man ingen tränare på. Det är väl ungefär där någonstans de ska ligga. Det brukar ju vara väldigt tajt kring de här positionerna. Man åker till Leeds som på nytt varit aktiva på försäsongen. Det blir ju så när man tappar lagets två absolut bästa spelare. Det var en otroligt tung fjolårssäsong. Man tappade ju, eller man höll ju på att åka ur, men löste det ganska sent på säsongen. Men man har som sagt tagit in en del namn, och jag kan inte säga att jag har särskilt bra koll på spelarna som har kommit in här.
Nej, det man ser på är att de flesta spelarnas klubbtillhörighet har en väldigt Jesse March-prägel. Det är väldigt mycket Leipzig, det är väldigt mycket Salzburg, det är väldigt Bayern München. Så det är verkligen att han, om man ska uppskatta någonting som man kan ändå så här föreställa sig att det ser bra ut, att Jesse March verkligen får göra sina
bärningar. Ja,
och det tycker jag ändå att man ska få göra, för det var ett väldigt Bielsa-präglat lag som han kom in till, och deras, alltså så här, de vill väl pressa högt båda två, så det finns för likheter, men förra säsongen var jobbig för Leeds, så det kändes på något sätt orättvist att de hamnade där de gjorde när de hade de skadorna på Calvin Phillips som var fundamental för det här laget på mittfältet, och Bamford kanske spelade inte ens 10 matcher förra året, tror jag inte.
Nej.
Och Bamford måste ju vara tillbaka, och Bamford måste göra mål. Ja.
Gjorde mål i genrepet här på ett klassiskt Bamford-mål. Omställning gick i djup och avslutade snyggt, så förhoppningsvis så slipper han skadorna. Annars finns ju liksom, det är Gellhardts andra säsong här nu, och jag är lite inne på att det skulle kunna bli ett genombrott här, och om Jesse March kan lösa att spela båda på något sätt, så tror jag ändå att Leeds kan få två offensiva hot där då. För man måste ju någonstans ersätta Rafinhas poängproduktion. Det man har tagit in i offensiv väg, det är ju kolombianen då, Sinisterra från Feyenoord, där han har gjort det bra. Och från Red Bull Salzburg har man ju tagit in Brendan Aaronson som är amerikan, 21-åring, och ja, det är ju en ganska hög prislapp på båda de här spelarna, 25 miljoner pund, så att det är ju förväntat mig att båda kliver in i elvan och producerar framåt, för det är offensiva spelare.
Ja, det räknar man med, men om jag, vad tror du om, alltså Rodrigo, är det bara djupt där, eller finns, ja, det finns det någon framtid för honom? Det är en väldigt, väldigt dyr värvning för Leeds.
Nej, jag vet inte. Jag är rätt övertygad om att de försöker bli av med honom, men det finns nog inte jättemycket intresse. Det är väl några La Liga, nedre halvan lag som kanske skulle kunna vara intresserade, men det där följer ju inte väl ut.
Nej, men framförallt med Leeds, man måste ju få ordning på försvaret. Man släpper in mest, jag tror man släpper in mest mål. Det var Leeds och Norwich som släppte in absolut mest mål, men man kan inte snitta så här 4-5 insläppta mål varje bortamatch. Det går inte. Där måste man sätta det direkt.
Ja, men verkligen. Och det som saknas här i det här laget, det är ju en ny vänsterback, för att man har ju ligans absolut sämsta vänsterback i Junior Firpo, som man tog in från Barcelona. Nu är han skadad, såg jag. Det är ju glädjande för dem. Men de måste plocka in en ny vänsterback. Han är ju verkligen iskall, brasilianaren. Men mittbackar då, Christensen från också då, Red Bull Salzburg, det borde ju han har bra koll på då.
Ja, så lägger man ändå 10 miljoner pund för en spelare, så känns det som att de borde gå in i elvan. Om det är en spelare som man haft tidigare i sin koncern, så det tror jag absolut. Och den där backlinjen behöver förstärkas, så det är helt rätt väg att gå.
Leeds då? Vad tror du?
Alltså, när jag har tänkt på Leeds och sett Leeds försäsong med värvningar och vilka man har tappat, hur fjolåret såg ut. Jag kanske inte är Jesse March största, jag tänkte säga fan, men jag har ingen åsikt. Jag är inte såld på att han är rätt tränare för att var på den här nivån.
Nej.
Men sen insåg jag, fan, det finns lag som ser ännu sämre.
Ja.
Så jag har faktiskt Leeds på 15:e plats.
Mm, jag med. Vi tänker ganska lika här. Jag har Leeds någonstans precis ovanför strecket där. De bör ha tillräckligt med kvalitet för att kunna hänga kvar. Kanske kommer in ytterligare någon värvning då, för de har ju absolut sålt för mer än vad de har tagit in. Så att någon ny vänsterback där och kanske ytterligare någon riktigt bra mittback skulle jag vilja se i Leeds innan det hela drar igång blir svårt, men innan fönstret stänger i alla fall. Newcastle, de har ju satsat sedan en halvår tillbaka, världens rikaste klubb, och det verkar som att de ska satsa ytterligare här då, eftersom de jagar Leicesters offensiva mittfältare James Maddison. Det vore väl en ganska bra värvning?
Ja, verkligen. Och man ser ju skillnaden. Vi kommer komma in mer på Leicester sen. Men man ser verkligen skillnaden att det är en klubb i kris. Och en klubb som är väldigt välmående i Newcastle. Och vad var det Brendan Rodgers? Han skulle inte sälja en 3/4 av hans ben för 40 miljoner pund.
Nej.
Men nu ska ju alltså Newcastle ha höjt det till 50 miljoner pund.
Mm, såg det.
50 miljoner pund för James Maddison börjar bli svårt att säga nej till.
Ja.
Det är en bra spelare, men han är inte ordinarie i Englands landslag. Så
nej,
man kan inte hålla ut för mycket. Och Bruno Guimarães kom in väldigt fin på det där mittfältet förra året och har en lite mer tillbakadragen roll. Så att få den kreativiteten med det som kan ersätta framför tror jag kan vara superviktigt för dem.
Ja.
Det här är oerhört om man kanske inte ska utmana om topp 6, likt vi pratade om Aston Villa förut, men det är ju strax där under. Man ska slåss med de där lagen där under.
Ett av utmanarlagen. Jag tycker man har satt backlinjen. Nick Pope har klivit in i målet. Men han har inte gjort det på försången. Dubravka har ju spelat en del, men det är klart att det är Pope som ska spela matcherna för Newcastle i år. Men backlinjen känns ju väldigt stabil. Trippier är tillbaka efter sin skada. Kraft förlängde kontraktet, såg jag, men han kommer ju få agera backup här, även om han var väldigt bra under våren.
Gjorde det jättebra. Ja. Man var väldigt skeptisk till det, men han gjorde det faktiskt väldigt bra. Och Trippiers intåg i klubben tror jag inte ska underskattas. Det kommer in en spelare med rutin från de absolut största klubbarna, och det behövs. Och nu får man in Sven Botman som man slår väldigt stora klubbar i hans överskrift, och det är ju ett statement för Newcastle. Jag är väl lite chockad kanske att man inte har värvat mer. Alltså det är ju positivt. Man vill ju inte att de bara ska splasha ut de här pengarna som kanske City gjorde i början på Elano eller de typerna av spelare. Här känns det ändå så att man tänker och är lite reserverade, vilket ändå är lite.
Backlinjen ser bra ut, och skulle man få med det, som så ser ju mittfält också bra. Joel Linton har ju fått ett erkännande på öarna efter att han har skolats om till någon form av central mittfältare och gjorde det bra. Bruno har varit inne på, Willock finns där, men jag tycker ju att redan Chris Wood känns överflödig. Alltså den värvningen som han gjorde i januari, då var det liksom att nu behöver vi se till att vi hänger kvar, för det var en otrolig resa man gjorde under våren. Men nu har man redan lyckats liksom bli en liksom, ser man till laget så ska det vara en stabil mittenklubb, och nu ska man utmana kanske hela vägen upp till en sjunde plats. Då tycker jag att Chris Wood inte räcker till, även om han såklart kommer förmodligen göra sina mål.
Det kändes ju mer som att man bara vi tar Burnleys bästa spelare och sen så får de åka ut, så går vi upp. Men det är väl anfallet man har lite frågetecken till. Callum Wilson är en bra spelare, men är han den spelaren idag som ska göra 15-20 mål i Newcastle som ska komma sjua? Det är jag svårt att se. Och Saint-Maximin är kanske den mest underhållande spelaren i Premier League, men han är inte heller, han har ju inte slutprodukten. Nej. Det är så mycket frustration där, så där har jag väl lite frågetecken egentligen.
Ja. Möter nykomlingen Nottingham Forest. Vi pratade om dem en hel del förra veckan. Men det är den nykomlingen som har spenderat mest pengar. Jesse Lingard har kommit in. Dean Henderson på lån.
Mm. Och det är väl positivt. Att, jag hoppas väl som United-supporter att han ska göra en bra säsong så att det kan öka marknadsvärdet. För det är ju snarare det är gått från... Fick höra nu för något år sedan att United alltså har tackat nej till 50 miljoner pund för Dean Henderson i samma veva som Chelsea värvade Mendy istället. Och hans marknadsvärde är inte direkt 50 miljoner pund nu på 2,5 år. Så en bra säsong här, och vi har ju sett i Sheffield United vilken kvalitet det finns och vilken skottstopper han kan vara. Ja. Sen får vi se med United. Jag är skeptisk till De Gea, hur han kommer passa under Ten Hag och hans kontrakt går ut. Så gör han en bra just säsong. Det. Så har man sagt typ så här, nu är sista chansen. Nu är sista chansen. Nu är han på ett lån igen. Ja. Och så han har sin chans nu.
Verkligen. Sen har man ett ganska intressant anfallspar också. Johnson gjorde sina kassar i fjol och han kommer att få spela ihop med Avoni från Union Berlin, Bundesliga-klubben där han gjorde, tror jag, så här 15 kassar. Så att det är bra anfallspar. Så Jesse Lingard strax bakom. Nej, jag säger att det räcker till ett nytt kontrakt. Man kommer på 17:e plats.
Han är inte kul här längre.
Har du också någon?
Ja.
Ja, nej, vi har absolut inte pratat ihop oss innan, utan vi skrev ner det här inför programmet och vi är väldigt lika på mycket, mångt och mycket. Men ja, du har ju en annan vinnare.
Man gillar ju att följa de här championship-anfallarna som kom upp. Vi hade Tony förra året och sen Benteke. Mitrovic har redan varit uppe 100 gånger, så han är ju trött på. Men de här championship-gubbarna som man får följa, kommer de kunna hålla nivån? Så Nottingham blir... Det här är min nykomling.
Bra, vi måste snabba på här för vi har inte allt för mycket tid. Spurs möter Southampton. Spurs pratade vi mycket om förra veckan. Southampton då? De åker ur, säger jag.
Det tror inte jag. Alltså, känslan är att de alltid har chans att åka ut, men Hasenhüttl går in i sina perioder och gör det väldigt bra. Och sen kommer den här dippen med 0-9 och allting, men någon gång ska det väl inte funka. Men nej, jag tror att man har för dåliga lag bakom sig. Nej. Så jag tror faktiskt, här sticker jag ut lite, 14.
Oj! Mm. Nej, jag ser inte hur det ska kunna ske. Chadams, visserligen helt okej, men Adam Armstrong som man tog in från Blackburn visade sig inte hålla i Premier League. Sett i första säsongen, jag vet inte om andra säsongen kommer bli mycket bättre. Och sen ställer jag alltid frågetecken kring det här försvaret som man inte har förstärkt. Det är bra att Ward-Prowse är kvar, men hur motiverad är han? Det känns som att han vill bara lämna, och den bästa lösningen till att få lämna det är att åka ur. Så att nej, Southampton åker ur faktiskt, säger jag. Spurs pratade så mycket om förra veckan. Vi behöver inte säga så mycket där. Kulusevski räknar med startar eftersom Richarlison är avstängd efter att ha sulat en bengal i sista matchen där, eller någonting
sånt. Det är intressant att han gjorde det typ med 3 matcher kvar. Och Everton var i bottenstriden.
Ja,
att de stängde av honom efter säsongen.
Ja. Han höll ju laget kvar också. Han höll ju laget kvar. Vi har Everton-Chelsea. Och där är det såklart en del frågetecken. Pratade mycket Chelsea förra veckan. Everton då, där ser det ju tunt ut framåt. Även om man hade ganska skönt genrep här där man slog Dynamo Kiev på Goodison Park och nyföret Dwight McNeil från Burnley kom in och gjorde 2 kassar. Och även Calvert-Lewin fick liksom hamna i målprotokollet. Everton kommer slåss där nere. Och mycket tror jag kretsar kring att man får ordning på det där. Det är tröttsamt att prata Everton och försvarsspel, för det löser sig ju aldrig. Men man måste ordna det. Och sen får man se till att Calvert-Lewin är skadefri, för då kommer han ändå göra uppemot 15 kassa kanske.
Det är vitalt för dem. Och känslan för mig, alltså, att ta in McNeil från Burnley, är det rätt väg att gå? Man tappade Charlison, sin bästa spelare, och sen så ersätter man med en gubbe från Burnley. Man tar in Tarkovski också från Burnley, som dock är en bra försvarare. Sen, mm. Så om han kan få ett upplyft i ett nytt lag så kan det absolut vara någonting. Men det är ju tränarposten här som gör att jag är väldigt skeptisk.
Ja, annars så har man ju faktiskt en återkomst på GR. Idrissa Gana-Gueye är på väg tillbaka efter några år i PSG. Han gjorde det ju väldigt bra. Först var han i Aston Villa, sen var han i Everton. Liksom en central defensiv mittfältare som håller ihop laget. Han har väl inte fått jättemycket speltid kanske i PSG. Liksom, en del matcher har han ju spelat såklart, men har ju inte varit ordinarie där. 32 år gammal och även om det kanske är i offensiven man tycker att det bör förstärkas, så är det ju bra att sätta ett block framför defensiven också.
Allan skulle bli den spelartypen, ja. Men han, alltså så här, han gjorde det jättebra i början när de spelade Doucouré, Allan, ja. Och James Rodriguez när de typ ledde ligan efter 6 omgångar. Men sen dess, hans fysik håller inte i Premier League. Så det här tror jag skulle vara en jättebra värvning för Everton. Men jag sticker ut där. Everton åker ut.
Oj, oj, oj. Mm. 18:e plats alltså.
Ja.
Ja. Jag har ju Everton att sluta 14. De kickar Lampard. Ja,
då får jag gå upp.
Ja. Nej, men jag tror ändå att liksom kvaliteten i Calvert-Lewin och att man kanske går tillbaka till grunderna här och Tarkowski blir en bra värvning, se till att man någonstans löser det. Och har accepterat att man också är ett bottenlag numera.
Det var ju det man inte gjorde förra året. Och det var ju det som syns att nu åkte Burnley ut. Ja. Man såg på Burnley och Newcastle. De var inställda innan säsongen på att det kommer bli en bottenstrid. Everton var inte där. Publiken var inte där. Det var ju chock stämning i Liverpool. Jag var i Liverpool när det var en månad kvar i säsongen och Everton, alltså de mådde ju dåligt. Så fort man ens halvdrev med dem så fick man ju ett fuck off och två fingrar upp i ansiktet. Mm. Så nej, det är att de måste ställa sig in på en bottenstrid i år.
Ja, det får de verkligen göra. Chelsea då? Ja, de fick ett bra genrep här mot, eller bra genrep, men de fick vinna efter 4-0 mot Arsenal. Så kan det väl kännas skönt att få vinna ett genrep. Koulibaly fick starta och Sterling fick starta, göra mål. Mason Mount har sett väldigt bra ut på försäsongen, så att Chelsea kliver väl ändå in med en okej känsla, även om det är väldigt mycket som, det finns en del frågetecken och det är framförallt defensivt eftersom man där har tappat en del spelare.
Ja, nej, men absolut. Gick bet på Koundé som gick till Sevilla.
Just det.
Har ryktats om Kimpembe. Mm. Men nu verkar man alltså gå på Cucurella från Brighton.
Just det.
Och
han snor honom framför City.
Ska utbuda honom framför City. Ja. Och då ställer man sig ju frågan, för jag har alltid sett honom som en ytterback.
Mm.
Men han spelade faktiskt i 9 av de 11 senaste matcherna förra säsongen, så spelade han vänster mittback för Brighton. Mm. Så det här är ju alltså en vänster mittback. Frågan är, jag hade trott att Koulibaly skulle spela på den positionen.
Ja.
Men hur man gör det när man flyttar över Koulibaly till höger, och om man blåser den andra mittbacken nu, för det kan ju inte, man kan inte splasha 50 miljoner pund till en konkurrenssituation med Ben Chilwell.
Nej.
Det kan inte ske.
Även om man kanske känner sig orolig över Chilwells knä, för att han har inte spelat särskilt mycket under den här försången, och ytterbackarna är väldigt viktiga för Chelseas spel, och det som är fina här med Cucurella, att han kan då spela vänster mittback och även kan täcka upp bakom Chilwell, även om Alonso är kvar.
Det här betyder ju att de kommer sälja Alonso.
Ja, det måste ju vara så.
Känslan är väl att Aspi kommer vara kvar, för den, alltså, så här, han är jävla likeable. Det är svårt att se att han kommer bråka sig bort. Så,
ja.
Nej, men det är ett spännande att se hur de kommer göra med Cucurella, för det verkar ju bli klart.
Ja. Femte plats har jag Chelsea på.
Jag också.
Ja. De bygger ju om lite här, och det kostar när både Spurs och Arsenal är på tårna. Sen tror jag långsiktigt att Chelsea kommer att sutsa tillbaka. Sen frågan var det, liksom, vad händer med Tuchel om de skulle missa Champions League?
Det ska bli kul att se ägaren också. Ja. Alltså, för det är verkligen helt ny väg för Chelsea. Mm. Om det failar direkt, hur kommer han reagera på det? Kommer han gå på namn? Han har en United aura över sig, att värva Di Maria och Falcao och Cavani typer, att han går på namnen snarare än vad som är bäst för klubben. Mm. Om jag får vara, bara så här, första känslan jag har fått.
Sen tycker jag att lite så här frågetecken på det centrala mittfältet på Chelsea. Alltså Kanté, han har ju haft en del skadeproblem.
Blir äldre.
Jorginho har en också lite negativ trend. Jag tycker han var sämre i fjol. Kovacic otroligt bra i fjol. Han ska ju vara startman på det här centrala mittfältet.
Också skadad och går i perioder.
Ja, men exakt. Han är lite ojämn. Hans högsta nivå är ju...
Gallagher,
men hur passar han på ett... Ska han spela som en av två? Jag ser snarare honom kanske som en backup till Mason Mount i lite mer framskjuten offensiv roll.
Ja, men det är det som blir kul att se. Alltså, ja. Dels hur de ska ställa upp det där mittfältet och hur de kommer använda Sterling. Vem som, om det kommer bli Kai Havertz som verkligen startar nia varje match. Och sen Gallagher, hur bra är han på den här nivån? För det är en frågeställning.
Ja. Yes, på söndagen spelar Leicester mot Brentford. Lite minikris i Leicester. Kasper Schmeichel ska dra till franska rivieran.
Ja, verkar ju vara ett litet engelskt Barcelona här som inte kan hantera sin lönestruktur så jättebra. Och det är faktiskt ganska deppigt att det här kan på något sätt vara början på slutet på en era som man ändå kommer minnas resten av sitt liv. För
absolut.
Vad Leicester har gjort i det här landet är ju smått fenomenalt. Man glömmer bort det, men tappar man Schmeichel nu tappar man Leicester. Fofana ryktas till Chelsea.
Men honom ska de inte släppa, säger de.
Nej, fast får de ett 80 miljoner pund bud, för det är ju en av, alltså så här, han hålls väldigt högt och är en väldigt lovande ung spelare, så får man alltså upp mot de pengarna, så alltså, man ska veta sin plats på något sätt.
Absolut.
Man kan inte hålla dem för.
Nej, det går inte. Det brukar aldrig sluta väl. Och Kasper Schmeichel, herregud, det är en bra målvakt.
Jättebra.
Är helt övertygad om att han är viktig för omklädningsrummet också. Och där säger man att han är kapten. Så att, och där tror jag inte man kommer att... det verkar inte som att man ska ersätta honom heller. Utan det blir här Iversen eller Ward va, som tar först... slipsen där. Det återstår att se vem utav dem det blir. Det verkade som Warden då skulle få den. Brendan Rodgers lovordade honom här på någon presskonferens. Men jag har dem ändå på en så här nionde plats, men det bygger väldigt mycket på att Maddison blir kvar.
Ja, jag har dem på elfte. Ja. Det är ju som sagt för att det är lag nedanför som känns mer osäkra. Men som sagt, jag tror verkligen att det här kommer bli en svag säsong. Mm. Och jag tror att de kommer vara ännu svagare nästa säsong. Så att det verkligen är, jag hoppas att de är kvar i Premier League, men att det börjar på slutet som de som ett över halva lag.
Absolut, det är mycket möjligt att det blir så. Brentford, där tycker jag det var ett pikt och fräscht rykte här. Mikkel Damsgaard.
Men de behöver ju någonting. De behöver ju en spelartyp som kan ersätta Christian Eriksen.
För
de,
en kreativ kraft på mittfältet.
Man såg verkligen, de var ju väldigt starka defensivt och gick mycket på stämningen på Bremer Lane och tog väldigt mycket poäng. Men sen kom en dipp på hösten, och vilket egentligen byggdes upp när Eriksen lämnade, när Eriksen kom med sin kreativitet. Så där behöver man en ersättare för att kunna hålla sig kvar annars. Alltså Mbeumo, Tony, väldigt fina första säsonger på sitt andra år nu. Så det finns ju kvalitet, och backlinjen med Ponne som ledare är ju fortsatt stark.
Och sen har vi då Lewis Potter från Hull som man spenderade väldigt mycket pengar på. 20 miljoner pund. Han spelade alla matcher från start i Hull i fjol. Han kom upp i 12 kassar eller något sånt där. Så det är ju en spelare som man räknar med kommer få en del speltid. Men annars då, Mikkel Damsgaard, för er som inte har fullt koll på honom. Jag tror att många har det, för man såg väl EM i fjol. Det var ju han en av turneringens stora stjärnskott. Frisparksmålet mot England sticker ju definitivt ut. Trodde man liksom att, men det började ju liksom pratas om att han skulle lämna Sampdoria, och Sampdoria pratade om att man ville ha runt liksom 45-50 miljoner euro. Nu har det varit en otroligt svag, jag vet inte vad som har hänt. Jag följer inte Serie A tillräckligt noga, men han har ju varit utanför laget. Och det hade väl passat alldeles perfekt att gå till dansk kolonin Brentford, va?
Ja, men absolut. Och skandinaver har ju, jag tror att de trivs i den där miljön. Och det är väldigt, alltså så här, skandinav, det är en perfekt nystart. Det visste bara Christian Eriksen, så nu tycker vi att han går dit.
Ja, och i Brentford så kanske vi har den enda ordinarie svenska spelaren i år, Pontus Jansson.
Ja, och det skulle bli kul att följa sen, och vad han gör med sitt kontrakt. Pratar mycket om Malmö, eller han pratar själv väldigt mycket om Malmö. Ja. Någon gång ska han spela och han vill inte gå för sent, men hur mycket lockar det att fortsätta spela på den absolut högsta nivån och vara kapten? Det är nog en svår balansgång i Pontus huvud.
Ja, jag tycker att han borde ger åtminstone det här året och sen ytterligare något år. Han har ju visat sig hålla en väldigt hög kvalitet, även om man har förstärkt nu då. Ben Mee från Burnley har ju kommit in, och man har ju sen tidigare också Ayer som man tog in från Celtic. norrmannen som hade en del skador, men även han ska väl utmana. Men Ponne är såklart med från start här borta mot Leicester. Vad har vi Brentford då?
Vi har Brentford på 16:e plats.
Mm. Jag med. De kommer hänga kvar. Tony är ju målskytten. Han kommer fortsätta att vara bra. Sen kanske inte fullt lika bra med tanke på att Eriksen inte är där. Eriksen stod ju ändå för 4 assist här under våren. Men Tony visar att han håller klassen. Och sen styr Ponne upp försvaret. Så det räcker för att hänga kvar. Manchester United tar emot Graham Potters Brighton söndag klockan 15. Vad säger du om genrepet mot Atletico?
Alltså, jag tycker skillnaden man ser om vi tar när Manchester United åkte ut mot Atletico Madrid i Champions League är att här står vi upp på riktigt. Vi står upp och det syns att Ten Hag har satt sin prägel på laget. Det syns att han kräver väldigt mycket av spelarna och det känns som att de mentalt har anpassat sig, att de står upp i kampen mot Atletico Madrid, som vi vet alla hur de är på en fotbollsplan. De tar väldigt mycket och vi går in i dueller och Scott McTominay smäller på Oblak är ganska rejält, vilket såklart uppskattades. Mm. Så matchen i sig inte wow, vi möter ett riktigt bra lag försvarsmässigt och vi blir nollade. Men karaktärsmässigt framsteg, absolut.
Mm. Svenskintresset, Elanga?
Ja. Alltså så här, han kommer ju inte vara ordinarie år och man kan inte räkna med det. Det är ju att han fick ju för mycket speltid förra året för att vi var så svaga, men Rashford kommer gå före. Sancho kommer gå före. Men kan han anpassa sig, vilket jag tror att han även har sagt i intervjuer, att han är väldigt ambitiös, tränat med privattränare hela sommaren, vi har sett på sociala medier, så det ska bli jättekul att följa om han kan ta nästa kliv. Man hoppas verkligen det.
Ja, annars var ju rubrikerna från helgen då. United spelade någon match här på söndagen också mot Rayo Vallecano. Och Cristiano Ronaldo fanns med från start. Kungen tillbaka i spel, uttryckte han sig själv på Instagram. Och sen stack han i paus.
Ja, och jag själv gick väl igång lite på det där och drog ett tweet som jag kanske raderade sen.
Varför raderade du den?
Nej, men för att han ska få tillåtelse.
Ah, okay.
Om det var för att de skulle missa trafiken. Det var flera spelare som hade lämnat. Så kände jag så att du ska inte hänga ut något.
Nej.
Det är onödigt. Men det är klart att i hans situation, när man vill göra sig vän med fansen, det ser fortfarande inte bra ut. Att han kan sätta sig på bänken när det är 45 minuter.
Exakt.
Och han kan duscha, komma in i 60, vara kvar där och sen åka hem. Det är inte jättejobbigt i hans liv. Så det är klart det finns, och han såg inte jättemotiverad ut den här matchen heller. Han såg ut att, såg loj ut. Men fick faktiskt ett ganska bra välkomnande när han kom tillbaka. Så han väcker upp väldigt mycket känslor och jag har ju väldigt mycket känslor för honom. Men han måste bort.
Ja, och Martial finns ju där fram och förmodligen om Ronaldo lämnar att det kommer in ytterligare, eller det ska ju komma in fler nyförvärv till United, det räknar vi med.
Ja, det kommer komma.
Eller hur?
Ja.
Men tuff premiär här ändå, att möta ett Brighton som vet precis hur de ska spela fotboll. Sen har ju de tappat, Kutchereja, han kommer inte spela här. Nu är det nära Chelsea, sägs det. Och även Bissouma har ju lämnat, vilket är viktigt för det här försvaret. Så att det är Brighton som är försvagat och som inte har förstärkt särskilt mycket. Men ändå jobbig motståndare i premiär att möta.
Ja, verkligen. Och United.
De slaktade ju dem
4-0 senast.
Ja,
och det är vi egentligen botten på Rangnick-eran. Mm. Och vi har haft svårt med dem. Men en tuff premiär och United måste vinna den här för att få lite go, och att spelarna och fansen ska ställa sig bakom Erik ten Hag, för sen kommer tuffa matcher. Vi möter Arsenal tidigt, vi möter Liverpool tidigt, så de här matcherna måste vi vinna.
Ja. Måste match direkt där.
Ja.
Ja. United då, vad har vi dem?
Sexa.
Ja, sjua.
Det är så.
Jajamän.
Ja, spännande.
Ja. Mm. Jag har ett lag som faktiskt tar sig in däremellan, mellan då alltså femte och sjunde plats. Brighton.
13.
Ja, det är nog vad jag har också. Nej, 12 har jag dem. Mm. Så att någonstans, man kommer nia i fjol va?
Om nu gör en väldigt bra sång.
Var på övre halva, men det var med Bissouma, Kutchereja som var liksom
Kutchereja.
Ja, men deras två absolut bästa spelare och det är inga lätta spelare att ersätta, och det har man inte gjort än, och det är väl han Mbeppo som kom förra året som kanske ska ta Bissoumas roll, men han blir väldigt svår att ersätta. Sista matchen ut på söndagen, City har vi redan pratat mycket om, men det blir väl dags att prata lite West Ham då. Som ju värvat från Serie A. Scamacca.
Och frågeställningen här är väl egentligen, hur får man in Antonio och ska macka i laget?
Ja, precis.
Kommer de att spela båda? Kommer Antonio gå ut på en kant? De har ju väldigt mycket alternativ där bak i West Ham. Kommer Bowen fortsätta så att de större klubbarna inte kan hålla sig borta? Mm. Det är en kul säsong för West Ham. Mm. Och kul säsong för David Moyes. För nu börjar det vara press på David Moyes för första gången. Han har bara glidit under radarn och David Fjell-typer har ifrågasatt om United verkligen borde ha sparkat av.
Ja, och exakt.
Det är klart de borde gjort. Ja. Men nu
kanske får chansen på nytt efter Ten Hag.
Kommer 4 år, sen blir United.
Ja, precis.
Det ser man ju framför sig. Nej, men nu man spelar Europa. Man har krav på sig. Mm. Alltså man ska komma 7:a egentligen. Som sagt, 7:a ska man komma. Mm. Och jag tror att man kommer få svårare utmaningar i år. För jag tror att de andra klubbarna över är så mycket bättre i år än vad de var förra året. Jag tror inte att West Ham kommer ha samma utväxling. Men man ska absolut komma 7:a. Misstänker att du har dem som 6:a?
Ja, jag har faktiskt dem som 6:a. Jag tycker ju om det jag ser från West Ham, att de fortsätter satsa. Behåller kontinuiteten. Declan Rice, Bowen är fortsatt kvar där. Kurt Zouma, om han kan fokusera på rätt saker, så är det en bra mittback. Som fick ju säsongen förstörd efter vad han sysslade med vid sidan av planen. Skamacka, bra att de får in ett offensivt hot. Jag vet inte om han håller nivån, men de är väldigt... Han är italiensk landslagsman. Och många lovar.
De största talangerna där. Ja. Sen blir det kul att se alltså Mark Nobles, att Mark Noble försvinner. Det är verkligen en härförare i det laget som har varit kapten under väldigt lång tid. Sen tror jag alltså Declan Rice är en perfekt ersättare för den där rollen. Och, alltså, både som kapten, som karaktär och allting. Men man ska inte underskatta de där rösterna i omklädningsrummet. Nej. Så det blir också intressant att se.
Och titta på premiären, kanske bra läge att möta då City som är lite, har inte spelat så många träningsmatcher. Åkte på en liten minismäll här mot Liverpool. Och man har ju, förra året så slog man väl både Liverpool och Chelsea, tror jag, på hemmaplan.
De är ju starka hemma, alltså historiskt sett. Och det är, som du säger, det är ett perfekt läge att möta City. Så framförallt, alltså, pratar vi om det ska bli 2-man-race mellan Liverpool och City. Jag tänkte om Liverpool drar iväg 2 poäng eller 3 poäng här direkt. Ja. Så det här är väl, om man kollar premiärhelgen, den absolut roligaste matchen på pappret mellan 2 väldigt bra lag.
Mm. Håller med, jag har ju West Ham 6:a som du redan har listat ut och sitter då som 1:a och du har West Ham 7:a då.
Och sitter 2:a.
Ja. Mm. Skiljer oss lite där i alla fall. Det är ändå spännande att vi har 2 olika mästare då.
Mm.
Ja, men
hoppas du har rätt.
Ja, exakt. Nej, jag lägger ingen värdering i vilka jag hoppas på. Jag skulle nog snarare säga att det vore kul om det blev någon annat lag som vann, men ja, jag säger det som sagt inte mot Robin Bylund. Jag tror efter att ha sett Liverpool så här bra, framförallt sett Nunez så här bra. Jag gick ut med en lista på de bästa värvningarna och anledningen till att jag inte hade Nunez med där för att jag sett honom för lite och det var väldigt mycket pengar.
Och man blir också lite drabbad av försången för förutom de här 4 målen så har det sett ganska trubbigt ut.
Ja, men det håller jag med om. Jag har sett lite så här klipp och det såg lite kantat ut. Men nu var det nog helt annat och då tror jag faktiskt att Liverpool och City kommer slåss om det i år igen. Även då om jag hoppas att gapet minskar till om det nu blir Tottenham-Chelsea eller Arsenal. Det får vi se. United räknar jag bort därifrån.
Det får du göra.
Ja. Bra, Fabbe. Det här var ju skitkul att snacka upp. Nu känner man att det närmar sig.
Nu närmar sig. Alltså, egentligen är man ju fortfarande i semestermod. Man är van att den börjar nästa vecka. Mm. Men fan vad kul att ska dra igång.
Ja, riktigt,
man är alltid lika taggad. Mm. Världens bästa liga börjar.
Ja, och lite speciell säsong då. Hoppas att vi slipper det här med coronan. Alltså att massa inställda matcher. Det blev ju väldigt märkligt i fjol. Och sen då att det är ett VM som ska spelas mitt i. Men det kommer vi väl omfamna på något sätt ändå.
Dit kommer vi.
Bra, tack så mycket för att ni har lyssnat. Sprid gärna ordet vidare att det här är en bra podcast som ni uppskattar.
Och tycker ni gärna med feedback.
Ja, men verkligen, vad ni tycker att vi ska göra bättre. Det enda vi har bestämt oss för är att vi ska prata Premier League. Sen kommer det bli olika gäster, vi kommer ha lite olika inriktning och annan typ av upplägg än vad vi hade när vi var ett webb-tv-program helt enkelt. Med de orden tackar vi för er uppmärksamhet och så hörs vi i början på nästa vecka igen.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Om en sous vide på väg till dig.
för att du hörde en kollega prata om det. Och du råkade ljuga om att du också hade en och att den var så himla bra att maten blev så otroligt god. Och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på. Som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.